Herre Jesus, vi skal lese ditt ord og sammen tenke på ditt ord. Hjelp at vi må gjøre det med åpent hjerte. Hjelp at din ånd må få forklare ordet for oss og tyde det for oss. Til styrke og gagn og til velsignelse. Og du ser at den som er betrodd ansvaret med å forkynne ditt ord, kjenner det ofte tungt og vanskelig. En føler seg fattig og hjelpeløs. Herre, hjelp at vi må ha all vår styrke og kraft i deg, og få veiledning av deg og ditt ord ved din ånd. Amen. Ja, hvis det ikke er noe låt i den, hva er det de setter på denne her da? Det er Johannes 14, tredje søndag etter påske. Johannes 14, 1-11. Eders hjerte forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det, for jeg går bort for å berede eder sted. Og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også I skal være der jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet I veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvorledes skulle vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde I kjent meg, da hadde I også kjent Faderen. Og fra nu av kjenner I ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er oss nok. Jesus sier til ham, Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvorledes kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg, men hvis ikke, så tro du dog for selve gjerningenes skyld. Her har det absolutt veldig mye å si med bakgrunnen for teksten vår, i kapittel 13 nemlig. Det som der nærmest er skjedd, det er sånt noe som kunne gjøre noen hver engstelig, bange. Jesus har altså for det første avsløret forederen. Han har sagt, vi finner det i kapittel 13, vers 21. En av dere skal forråde meg. Det er jo forferdelige ting. Han har med andre ord avsløret at i den lille flokken som satt der, og som var hans disipler, så var det en forræder. Og da sier de til hverandre, det er vel ikke meg, Herre. Vi har vel alle sammen sett reproduksjoner av det berømte bildet av Leonardo da Vinci, som heter Innstiftelse av nattverden. Det fremstiller akkurat det øyeblikket da alle sammen sier, det er vel ikke meg, Herre. Det er et gripende bilde. Og det er noe av det som kan bringe engstelse inn i alle hjerter. Man vet at hjertet er bedragelig. Vi vet at det skal skje frafall og forræderi, svik i flokken av troende. Och den som då har ett sannfärdigt hjärte som är rätt för Gud, han ser sig inte då bara omkring till alla kanter, men han glömmer inte att spöra sig själv. Det är nog väl inte mig, Herre. En kan bli ängstlig och kan vara grund till det. För det andra så har han sagt att till Peter, som var så säker, att hanen skall inte gale för du har förnektat mig tre gånger. Han hade väl sagt det han också, det är väl inte mig, Herre. Men han har ju trott att det i hvert fall var ganska umulig, utänklig. Han är tvärt emot meget säker. Jag vill följa dig varhän du går. Jag vill sätta mitt liv till för dig. Men Jesus säger 13:38, hanen skall inte gale för du har förnektat mig tre gånger. Vem må inte bli rädd bent fram när han hör sånt någon? Och så är det ju det då att Jesus säger att han ska gå ifrån dem ännu en liten stund, och dit jag går kan det inte komma, och så vidare. Vem måtte inte bli bange när man hörer sånt noe? En kan säga kort och gott att bakgrunden för ordet som är utgör vår text, det är en realistisk skildring av den troende flockens verkliga situation i världen. Särskilt då naturligtvis i första räcke den som härsket där vår Herre Jesus var samman med dem, men i en viss förstand för oss alla sammen. Vi är omgitt av världen, och världen har en förbundsfälle i våra hjärter, och vår är Herren Jesus, han kan synas så långt borta många gånger. Och då är det Jesus tar till orde här i 14:1 och talar till dem om grunder till att vi inte bör vara rädda. Det vill jag välja som tema den här gången. Grunder till att man inte behöver att vara rädd. Väl att märka, det är sådana grunder som har med de stora avgörande ting att göra. Jag kommer till att tänka på ett ord av Søren Kierkegaard igen. Han säger att Gud helbreder icke med hjälp av evigheten för en vilken som helst bagatell. Det är ju kierkegårdsk uttryckt, och helbrede med hjälp av evigheten, alltså de verkligt stora ting. Han helbreder icke för en vilken som helst sak. Det är inte vad som helst det är tal om här. Icke vilken som helst nöd och icke vilken som helst tröst heller. Det kan ellers vara många slags nöd, och vi kan ha lov till att regna med tröst också i de små ting. Men här är det tal om de verkligt avgörande ting. Den 9 april 1940, då mötte jag denna texten på en eiendomlig måte, kan jag säga. Var ju i Oslo här, och vi hade upplevt flyangreppet om natta, skyting, vi var inte vant till sånt. Tyske soldater gick in i byn. Och jag var präst här i Oslo i Vaterlands småkirke och hade en begravelse på Gamlebyns gravlund. Som i halv ett tiden tror jag det var. Jag kom ut där, där stod det enda norsk mitraljösepost nede ena änden av kyrkogården. De hade skutt så det singlet med tomme patroner runt omkring, like förvägen på ett tyskt fly som hade visst sig. Det var i helt enkelt en nog så luguber stämning. Och då jag kommer då upp i kapellet där, så ser jag gamle sognepräst Theisen i Gamlebyn komme. Han stadig promenerande, dere känner inte han, men alla människor kände han förr i tiden. En original, en av disse som i vem det inte är svik. Han kommer att stadig promenerande med Schlatters Erläuterungen som Nya Testament under armen. Han var begynt å meditere på teksten for søndag. Og så sier jeg til ham at og nei, for en skrekkelig dag dette er, Theisen, sier jeg, eller noe i den retning. Og så sier han: hva er teksten for søndag? Ja, ærlig talt, sa jeg, det er ikke mer enn tirsdag enda, jeg er ikke kommet så langt. Eders hjerte forferdes ikke, reddes ikke, tro på Gud og tro på meg, sa han. Og jeg må si det var godt å få det. Samtidig må en jo ta det forbehold, her tales om, ikke om hva som helst, det tales om de åndelige anfektelser, om det som bryter på dypt vann. Dette er ikke til bruk om jeg har fått en flis i fingeren. Dette er ikke engang, tror jeg, til bruk om det er invasjon av fremmede tropper. Vi har trøstens ord i alle sammenhenger, men dette er de virkelig store ting. Dette er anfektelsens situasjon. Når Luther taler om anfektelse, der han ute på dypt vann. De hadde ikke mer enn ett ord på latin, det er tentatio, for fristelse og anfektelse. Men fristelse, kjødelige fristelser, det er bare persille, det sier Luther, imot anfektelse. Bare persille. Når imot anfektelsen, det som stormer løs på selve Guds forholdet og vil ta Guds forholdet ifra meg. Og det må vi nu være i stand til å tale noe om. Jeg har vært inne på det flere ganger her, og det har jeg gjort med vitende og vilje. Hva er anfektelse? Det er det mange, 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 for ikke å si alle, som har sitt besvær med, men de får ikke noen hjelp, for det tales ikke om det noen gang. Og de har liksom ikke fått navn på sin egen nød, så mange en i våre forsamlinger. En ting er å være fristet. Fristelsen, det er den impuls som kommer ifra vårt eget kjød og ifra verden, og som vil få meg til å tenke at det er noe som er mer verdifullt og gildere og bedre å ha enn livet i Gud. Ungdommen fristes av kjødet, sier Luther i den store katekismen. De gamle fristes av verden, makt, innflytelse, den slags ting. Det er alt sammen sånt noe som er som en hildring, man fata morgana, man ser noe som, dette her er da noe. Og så glemmer man livet i Gud. Det er fryktelig. Men anfektelsen, det er en annen situasjon. Da er jeg klar over at ingenting er større enn å være et Guds barn. Men det er noe som stormer løs på meg og vil gjøre det så at jeg tør ikke tro at jeg er det. Det er anfektelse. Nøden over at jeg har et ondt, syndig hjerte. Fortvilelsen over at jeg har gjort Gud imot. Djevelens stormløp som sier du må aldri tro at du kommer til himmelen. Det er den store, det er den dype nøden. Og det er den situasjonen, tror jeg, som de var i her på sett og vis den gangen altså. Jesus skulle gå fra dem, og de skulle svike ham. En av dem da skulle. Og han som var så mest sikker på at han ikke skulle gjøre det, han fikk beskjed om at han kom til å gjøre det. Det er forferdelig. Hvem kan i den situasjonen lenger fastholde tanken om at jeg er et Guds barn, jeg er en kristen? Det er forferdelig. Hvem kan det? Det er nød, det. Og det må vi være klar over. Det må vi se for vår egen del. Det må vi være i stand til å hjelpe mennesker med. Så eders hjerte forferdes ikke, reddes ikke. Det er ikke, sier jeg, til den situasjonen at man er blitt forkjølt eller har fått en flis i fingeren. Men det är när det är de väldiga ting som står på, det är anfäktelsens nöd. Jag gentar, här är tröst och hjälp i all nöd. Och vi har lov att komma till Gud med all nöd. Ingenting är för liten. Det är så liten att inte vi har lov att gå till Jesus med den. Det är säkert. Men här är det anfäktelsens dype nöd och jammer. Det står om livet, Guds livet. Jag ville så gärna få tro att jag hörte Jesus till, men tör jag tro det? Då ska man läsa denna text och då ska man tala om dessa ting. Och då visar då Jesus här en räcke ting som han ska vara till tröst. Och det första det är då, syns jag rätt och slett detta, att han har förutsatt sig att han vill föra oss helt fram. Han har satt sig före det. Det är som en generalstabsplan som han rullar upp här i stora träck. Nu ska jag gå bort och så ska jag komma igen och så ska jag ta det till mig och så ska det vara där hvor jag är. Han har förutsatt sig att han vill inte slippa oss men föra oss helt fram. Det är en väldig tröst för ett fattigt hjärta det. Jag läste om en predikant i India som hade sagt att lägg märke till, sa han, hvordan en apemor bärer ungen sin och hvordan katta gör det. Apen, hun tar ungen och håller den in till sig och så håller ungen sig fast i mora och därmed går så galant han hoppar ifrån gren till gren. Ungen klamrar sig fast. Men katten, sa han, hun tar ungen i nackeskinnet och bär den med sig. Det är hon som gör allt sammen. Som gör Herren Jesus, sa han. Är det inte som vi hörde här är det inte en anvisning om att du ska få klamra dig fast så ska det förhållandet gå bra. Men jag går bort. Jag kommer igen. Jag tar dere till mig och så ska dere vara där jag är. Han har planen klar, om jag så kan säga. Han har förutsatt sig att han vill föra oss helt fram. Och detta helt fram, det brukas här ett märkligt ord om det, och det är att se Gud. Att skue Gud, se Fadern. Det är fromme hjärters tanke genom alla tider i kristenhetens historia, det största av allt. Det talte middelalderens mystiker och skolastiker om. Visio Dei Beatifica heter det hos Thomas av Aquino. Den saliggörande skuen av Gud. Och vi synger ju, vår blir det gott att landa i himlens trygga havn. Att skue Gud och gå omkring bland himlens underfulla ting. Och se han som han är, står det hos Johannes första brev. Det ska vi få fram till. Tänk oss se Gud. Det fick ingen göra här på jorden. Ikke Moses en gång fick det. Men vi ska komma så nära fram att vi ska få skue Gud. Jag har visst nämnde, det var papillappen som de fant vid sängen till Melanchthon då han var död. Då hade han begynt att skriva, så stod det grunder till att man icke bör frykta döden. Och så hade han skrivit, jag skall skue Gud och fatta treenighetens mysterium. Så hade han icke skrivit mer. Han hade en och annan tröst till också, det har han då sagt. Han ska bli kvitt teologernas raseri, rabies teologorum. Och det är sånt fram till. Ja. men grunder till att jag inte ska frykta döden, jag ska skue Gud. Det är allt. Och det andra är det att här har Gud god plats. Det är många dom. Och det är märkligt ord det alltså. Det ska inte vara trångt där hur många det blir. Men det ska vara plats till alla. Och det är så märkligt. Det ser ju ut till att det ska vara en slags individuell behandling ändå i himlen, ändå i evigheten. Det är många som har anstillat betraktningar om det där, det skulle vi kanske inte göra allt för mycket av. Men det är många som. Vi ska få lov till att se hos Gud att han i sannhet kan fylla all vår trang, all vår längsel, ja, långt ut över det som vi hade kunnat fantasera oss till. Och så ska han ta oss till sig. Jag kan inte anta en att tänka på 1 Thessaloniker 4:15-17. Herren ska komma ned från himlen med överängels röst och Guds basun. Och de döda i Herren ska först uppstå. Och så ska vi som lever, vi som blir tillbaka när Herren kommer samman med dem, ryckas upp och möta Herren. Och så ska vi alltid vara med Herren. Hvorledes vi nu en dag i eschatologin ska placera detta ord, ska jag inte komma in på här, så gäller det ju i en viss förstånd alla. Jag kommer, säger Herren Jesus, och ska ta eder till mig. Och vidare så är det en säker väg på det tredje. Det är en ganska säker väg till Fadern. Och det är Herren Jesus själv. Ja. Det var det som alltså Filip inte har förstått här då. Vers 8. Vis oss Fadern och det är oss nog. Han har inte riktigt förstått ända vem Jesus är. Och det ska nog till att begripa det helt ut. Jesus är inte en som ska visa oss Fadern. Han är inte någon hierofant, som det heter i de eleusinska mysterierna, alltså en som förer de som ska invis i mysteriet in att de omsider då får skue det som är mysteriet. Och det var väl inte så allt för mycket heller, tänker jag. Frimurarna snackar aldrig om vad deras typiska hemlighet är. Det är nämligen ingenting. Så där är det ju inte något att snacka om. Jesus är inte någon hierofant som alltså ska visa oss Fadern. Vi ska se ham, så ser vi Fadern. Det är märkligt det. Det är ett av de många exempel på i Bibeln att allt koncentreras om detta och känna Jesus. Hade de känt mig, då hade de känt Fadern. Och från nu av känner de ham och har sett ham. Och jag är vägen och sanningen och livet. I det nytestamentliga språk, det johanneiske språk, är dessa tre ordene i grunden synonyme. Vägen, sannheten och livet. Det är Jesus som är det allt sammen. För den samtidiga judendom så var vägen namnet på religionen, skulle man kunna säga. Vägen, det var det ord som brukes när man ska tala om religion, Guds förhållande. Vägen. Och vägen, det är då för den samtidiga judendom, loven, Guds lov. Vår vägen, spör de om. Och Thomas, som vi hörde tala här i vers 5, han syns nå så förstå att det är icke tillfälle, vägen är icke loven, det må vara något annat. Men vad är det då? Svaret är det alltså gitt i Jesu ord, jag är vägen och sannheten och livet. Vägen är icke en teknik. Vägen är icke ett religiöst övelsesprogram. Vägen är icke extasens själesving eller något sånt nå. Vägen är icke en bestämd upplevelseskvalitet heller. Jag var så lycklig, jag blev så lycklig. Nej, det kan vara du blev eller icke blev. Men vägen är Jesus. Vägen är han. Sannheten är icke heller en samling av sannheter. Men det är Jesus. Känner jag han, så känner jag sannheten. Och livet på samma måten är icke något annat än han. Det är han, min själ, du må ene lite på, synger brorsan, och med rätt. Vis oss Fadern. Svaret blir gitt i rättning av hans ord. De ord jag säger eder, talar jag icke av mig själv, men Fadern som blir i mig, han gör sina gärningar, står det i vers 10. Det vill alltså säga att vid Jesu ord så gör Fadern åndelig och legemlig döda människor levande. Det är det det betyder. Han visar oss till sitt ord. Och det är det maktpåliggande till alla tider att göra och minna om. Vi är ju alltså i den situation som vi i ögonblick är inne i, väldigt upptatt av spörsmålet om ondsgaver, nådegaver, ondsfyllde, underliga upplevelser. Och den udödelige gamla Adam har en av sina religiösa perioder i allra högsta grad i vår samtid. Och så talar han om ond och underliga upplevelser och guruer och psykiater och psykologer kappes om att visa oss väg i så måte. Jag må tänka på Luthers ord i de smakaldiska artiklar. Allt vad man skryter om utan om det utvartes historiska ord, det är djävulen. Det är som en parafras över detta ord som vi har här. Det är vid sitt ord att Gud gör sina gärningar med oss. Och de ord som Jesus talar brukar Fadern till att göra levande, andlig och legemlig döde människor. Det är detta ord som vi ska visas till. Och det är, säger jag, väldigt, väldigt viktigt, väldigt nödvändigt. När vi ska vägleda ett människa som ska bli omvänt, vad ska vi göra? Vi må inte visa till en slags framgångsmåte. Man må du göra sånt, så må du göra sånt. Men vi skal vise til vår Herre Jesus selv og hans fullbrakte verk i hans ord. Det skal vi gjøre. Vi skal vise til ord og sakrament. Vi skal vise til den fullbrakte frelsesgjerning sånn som den møter oss i Bibelen og forkynnes oss der. Og så skal det ord i hjerter som åpner seg for det å ta imot det, virke det som intet annet kan virke. Faderen gjør sine gjerninger, og det gjør han ved Jesu ord, sier Herren her. Det er ikke kanskje så veldig, ja, det er ikke noe sensasjonelt ved det. Det er ikke noe merkelig. Det blir ikke noe oppstuss på denne måten. Men det er den eneste veien som fører frem. Og det er så nødvendig å se det inn nettopp i den sammenhengen som vi har her. Jeg taler om grunner til ikke å frykte. Vi har Guds ord. Så skal vi ikke behøve å frykte. Vi skal ikke behøve overfor anfektelsens nød å frykte. Dødsangsten, nei, behøver ikke frykte. For vi har hans ord og kan holde oss til det. Legg merke til at Jesus sier ikke her at farene er små. Hans trøst går ikke i retning av å redusere faremomentene. Eller si at ikke det er så farlig. Det er farlig. Men vi har Guds ord. Anfektelsen er farlig når den kommer. Nøden, djevelen, loven. Min egen fryktsomme samvittighet vil ta Guds forholdet fra meg. En farlig situasjon uten all tvil. Skal ikke reduseres. Skal ikke gjøres om til et psykiatrisk tilfelle. Men vi skal få se den uten frykt i øynene, for vi har Guds ord. Døden er en fare. Dødens nød er ikke liten. Og vi skal ikke snakke som om den er det heller. Vi skal se realistisk på det og huske at endog apostelen kaller døden en fiende. 1. Korintier 15. Og jeg bekjenner at jeg, bedre er det ikke med meg. Somme tider når jeg tenker på døden, han føler meg bange. Grue for døden. Jeg tror det er naturlig, og vi skal ikke late som om det ikke er det. Så trøsten går ikke i retning av å si det er ikke så farlig. Jo, visst er det farlig, men der er en hjelp. Der er en trøst, for vi har Guds eget ord. Men så er det da en ting til slutt som står igjen. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Så er det altså en trøst, så er det en vei og et håp. Men det må tilføyes at denne vei er den eneste. Det finnes ikke noen annen. Og det skal også sies. Han er den eneste veien som finnes. Det er vår Herre Jesus. Nå kan jo også det sies med noe forskjellig betoning. Det kan sies som om det altså var å skremme. Det kan vel være nødvendig det. Når vi ser noen går på feil vei, så må vi advare. Det ville være galt å ikke gjøre det. Men det går an å tale om den eneste veien også på en annen måte, nemlig ved at man sier, her kommer du ganske sikkert frem. Det var på pietismens tid to biskoper, og det var Hagerup og Hersleb. Og det har vært sagt om dem at begge to var meget store predikanter, og begge to talte til mennesker at de skulle omvende seg og tro på Jesus. Det var jo for den saks skyld altså halve pietister av grunnsyn begge to, men det var en veldig forskjell. Da Hagerup talte, sa de, så hadde man følelsen av at han liksom tok tilhøren i nakken og skjøv ham frem til himmelporten og sa, inn skal du, enten du vil eller ikke. Når Hersleb talte, så var det mer som om han pekte på den åpne dør og talte om hvor godt det er å komme innenfor. Og det, vel, det er forskjellige tonarter som skal anslås i forskjellige situasjoner, men la oss for alt ikke glemme at det er på den måten vi skal tale om den eneste veien. At vi anbefaler den. At vi sier, den fører sikkert frem. Den fører sikkert frem. Sånn kunne jeg tenke meg at en som kjente forholdene i fjellet, for eksempel, i farefullt terreng, kunne anbefale den veien som han visste førte frem. Noen som kunne så ut til å være en vei, men han visste fordi ut fra sitt kjennskap til lende at de ville bare komme ut i myr eller i styrtninger eller annen elendighet. Han ville si det at der er en vei, og flere er det heller ikke, men den kan jeg trygt anbefale. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier Jesus. Og den som har erfaringer i livet med Gud, han vil kunne tale om det, sånn at mennesker får mot og lyst og trang til å gå den veien. Helbrede ved hjelp av evigheten, sa Søren Kierkegaard. Ja, i den nød som er den største, så kan han gjøre det. Det er et merkelig ord, dette her. Merkelig ord. Det taler til oss om den lille stund som er hele livet, for det er bare en liten stund. Og så kommer evigheten. Lykkelig den som har funnet Jesus.